Sverige bryter mot funktionsrättskonventionen, anser flera civilsamhällesorganisationer, bland annat Synskadades Riksförbund, SRF. Och den 11 och 12 mars ställdes Sveriges regering till svars i en utfrågning av en oberoende FN-kommitté i FN-kontoret i Genève. En som var där var Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF.
Ja, det var jag absolut. Tyvärr tycker inte jag att de ställer de frågor som jag mest brinner för. Men det kom mycket frågor om hur staten organiserar egentligen då förenlighet med konventionen, brett dialog med civilsamhället, garanterar att det sker en utveckling och uppföljning i enlighet med konventionen. Ja, liksom mer övergripande så. Men sen kom det också lite mer sakfrågor, och då kunde det röra sig om diskrimineringslagstiftningen, det kunde röra sig om psykisk hälsa, skola, arbete och lite sådana saker.
FN granskar att varje medlemsstat följer de mänskliga rättigheterna. Det finns särskilda kommittéer för de olika konventionerna. Så det finns en som är specialiserad på funktionsrättskonventionen, att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som alla andra i medlemsländerna. Granskningar sker vart femte år, och medlemsländerna måste också med jämna mellanrum komma in med rapporter om hur de arbetar med den aktuella konventionen. Kommittén ställer sedan frågor till medlemsstaten som får svara på hur man lever upp till konventionen och vad man har åtgärdat sedan den senaste granskningen. Kommittén kommer också med rekommendationer som det är tänkt att medlemsländerna ska följa, men det finns inget tvingande lagkrav på att göra det. I Genève skulle egentligen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, ha varit med, men istället blev det statssekreterare Minna Ljunggren som fick ta emot frågorna. Många frågor var ganska allmänna, men det fanns också mer specifika.
Och då var det en kvinna här ifrån kommittén som ställde frågor till staten om hur man garanterar stöd för att delta i sport, kultur och politiskt liv. Och då så svarade den statliga delegationen att det var man garanterad genom stöd via LSS, eller så kunde man få det via SOL, via en biståndsansökan. Och så ställer den här personen också frågan, vilket stöd kan man få som funktionshindrad förälder, och vilket stöd får barn med funktionsnedsättning? Och då var svaret ungefär samma, att det är man garanterad genom LSS och SOL. Och det är klart att om man inte kan det svenska rättssystemet och inte heller kan hur rättspraxis ser ut, som är ganska vitt skild från ambitionerna med lagstiftningen, då är det ju svårt att syna en sådan bluff till svar som det faktiskt är. För det är ju ingen som garanterat stöd genom LSS och SOL för att träna idag. Det är man ju nekad konsekvens i domstolen. Så då pinnade jag ner till den här ledamoten i kommittén i pausen och sa att det där är ju inkorrekt. Och så fick jag ett visitkort och skickade henne information om hur det ser ut för våra medlemmar just i de här frågorna. Och att man konsekvent faktiskt är nekad sådant stöd i domstol. Alldeles oavsett vad delegationen säger.
Men vad blev det av det? Kom det med i utfrågningen? De här extra frågorna då?
Nej, det här just kom i slutet av utfrågningen, så det kom inte med, utan det liksom fanns inte tid kvar för det. En liten förhoppning kan väl vara att det kommer med i slutrekommendationerna. Men det vet vi ju inte. Så att jag tror fortfarande att den stora risken är att det blir ganska övergripande kritik och rekommendationer till Sverige. Men att den kommer ändå vara ganska hård, för att jag tror att kommittén delar civilsamhällets frustration över att ett land som har haft så hög svansföring och så progressiva ambitioner på rättigheter för personer med funktionsnedsättningsområdet där nu backar så påtagligt.
Så regeringen hänvisade till den lagstiftning som finns generellt. Tycker du att de kom undan för lätt här?
Nej, men det tycker jag inte. Kommittén var ganska hård i sina frågeställningar om att, att de inte hade svarat på frågan, undvek frågan och att de ville ha mer underlag. Och statsdelegationen då återkom skriftligen dagen efter med en rad svar på frågor. Det var synbart en frustrerad kommitté som har förväntat sig bättre svar. Så att jag tror att kommittén är inställd på att ändå vara ganska kritiska mot Berge i den här granskningen. Och det har inte bara att göra med att de inte svarar ordentligt på frågorna, utan det handlar om att man i de två senaste cyklerna inte har tagit tillvara på de rekommendationer som kommittén har lämnat. Och istället så står de ju orörda. Så kommittén är ganska frustrerad och kanske medveten om att Sverige inte följer de rekommendationer som tas och därför inte anser sig hållas till svars eller liksom var skyldiga att prestera enligt konventionen helt enkelt. Och det är klart att om man är en granskningsorgan för FN är skyldig att säkerställa att konventionen efterlevs så måste man ju ta i det här fallet.
Sverige har ju då ratificerat funktionsrättskonventionen. Den är inte svensk lag som barnkonventionen har blivit. Men vad spelar det då för roll att FN-kommittén nu vid upprepade tillfällen konstaterar att Sverige bryter mot konventionen?
Alltså det spelar ju roll för att det innebär större ansvar och tydlighet i att man brister hos regeringen. Det ger också viss upprättelse för alla som känner att man drabbas av den ojämlikhet som detta innebär. Jag tror nog liksom att det är ett viktigt verktyg för att driva på processen helt enkelt. Förr eller senare så måste regeringen ta i de här bitarna.
Men det har det inte gjort för 5 år sedan och då hade vi en annan regering.
Ja, och jag tror att utmaningen tidigare har varit att det har varit svårt att peka på vilka försämringar är det som avses. Men nu lever vi i en tid när det är så många grupper som har sådana märkbara försämringar att det går inte längre att ducka. En utmaning i debatten har ju många gånger varit att både allmänheten och politiken tror att Sverige är ett föregångsland och inte behöver rätta sig efter FN-kommittén eller göra någonting med anledning av konventionen. Och den attityden finns kvar, det vill säga vi är bättre än konventionen så vi behöver inte göra så mycket.
Men hur kan det komma så att våra politiker inte känner till konsekvenserna av lagstiftningen?
Och det är väl att man utgår från att intentionerna med lagstiftningen fortfarande följs. Och just inte ha koll på utfallet i domstol. Det är därför det är så viktigt tycker jag med fler jurister i funktionshinderrörelsen som kan synliggöra det där. Som till exempel när jag då kan skicka in till ledamot i kommittén att de påstår att man får ledsagning för kultur. Här har du 3 rättsfall där man exakt har just önskat att få ledsagning för kultur och få det avslaget för att det anses vara sånt som övergår det som är nödvändigt för att få skälig levnadsnivå. Och här påstås det att föräldrar med funktionsnedsättning får stöd i sitt föräldraskap enligt SoL. Här har du 2 rättsfall där man nekas det trots att det är till barnets nackdel. Vi litar ju väldigt mycket på lagstiftningen och har stort förtroende för det allmänna. Men det är domstolarna som lackmustestet liksom finns någonstans. Och det har ju nog inte politiker eller allmänheten koll på i regel. Och det är kanske det vi behöver vara tydligare med, hur det ser ut i praktiken. Liksom.
Den här okunnigheten, finns det något ansvar som civilsamhället har, organisationer som SRF till exempel? Har ni varit tillräckligt tydliga? Har ni kommunicerat tillräckligt bra så att ställföreträdare då regeringsrepresentanter förstår vad det betyder för enskilda personer att inte kunna leva ett jämlikt liv i Sverige om man har en funktionsnedsättning?
Jag kan ju vara lite så självkritisk och tycka att det finns en utmaning i att vi är så många organisationer från funktionshinderrörelsen och att vi inte, nej men vi kanske inte har varit helt pedagogiska. Och är inte det alltjämt tycker jag. Jag tycker det finns ett alldeles för stort fokus på personlig assistans. Och många hoppas att få det och lagstiftningen är undermålig. Men ingen har lyckats förklara varför alla vill ha personlig assistans. Och det är för att det är en bottenlöst misär. Så att jag tycker att det finns anledning att vi som funktionshinderrörelse, vi borde ha liksom en gemensam workshop och liksom prata ihop oss lite. För vi kan inte fortsätta att rikta fokus mot personlig assistans och så låta kommuner och regioner undergräva resten av stödet. Och det handlar också om att liksom försöka uppmärksamma det faktum att det finns olika lagstiftningar är knepiga. Så det handlar om hur vi adresserar frågor, att vi kanske har varit för övergripande och kanske inte hängt med utvecklingen.
Tycker du att funktionshinderorganisationer i Sverige samarbetar på ett tillräckligt konstruktivt och bra sätt för att få ut ett budskap, oberoende av den regering som sitter för tillfället?
Tillräckligt möjligtvis, men det är ju inte tillräckligt för något resultat. Jag tror nog man kan vässa det. Sen så skulle jag nog ändå tycka att det vore bra om man använder sig av de jurister som finns i funktionshinderrörelsen lite grann också för att vara mer pedagogisk i vad i lagstiftningen som gör att människor lider och konventionen inte uppfylls. När man faktiskt behöver vara lite mer noga med vad som är orsaken till symptomen helt enkelt. Men det, jag tror, nu frågar du en jurist. Så det är klart att jag som jurist tycker att det, här finns det saker som man har missat som hade kunnat göra skillnad. Jag tror att den frågan om vad behöver man göra för att det ska bli bättre, det måste man skicka till våra förtroendevalda inom funktionshinderrörelsen. Vad kan vi göra på mer organisatorisk plan för att det här ska bli en bättre process?
Vad händer nu?
Nu väntar vi med spänning på den slutliga rapporten från kommittén med rekommendationer och ser om de har lyckats snappa upp någonting kring just de frågor som vi tycker är viktiga för våra medlemmar här på SRF. Och sen så har det varit sagt att den statliga delegationen då genom mina statssekreteraren eller Camilla vill se ett möte så småningom för att diskutera hur vi ska följa upp då rekommendationerna. Vi får se om det blir av. Och sen ska ju det hanteras på olika sätt.
När kan man förvänta sig att få en sån här uppföljning?
Det är ju sagt att det ska komma senast nu under våren.
Det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, SRF.